Just nu söker vi medfött eller tidigt barndomsblinda deltagare från 45 år och uppåt till en studie som handlar om självbiografiskt minne i relation till lukter och ljud. I vår studie kommer deltagarna bland annat att få lukta på vardagslukter och lyssna på ljud. Och därför är det viktigt att du har ett fungerande lukt- och hörselsinne.
Så här lät det i Läns och Riksnytt i våras när Stina Cornell Kärnekull, doktorand i psykologi på Stockholms universitet, efterlyste deltagare till en studie i självbiografiskt minne. Vi på redaktionen blev nyfikna och stämde träff på hennes kontor i idylliska Frescati Hage. Och det handlar inte om en utan tre olika studier av sinnesförmågor hos blinda och seende personer.
Syftet med de här studierna är att se hur blindhet påverkar olika typer av sinnesförmågor. Så vi har ju valt att fokusera på två av våra sinnen, hörseln och luktsinnet. Och det finns ganska mycket forskning på just hur blindhet påverkar hörseln på olika sätt. Men andra sinnen har man inte fokuserat alls lika mycket på. Och det är intressant att veta om blindhet liksom kan... Är det så att man får förbättrade sinnesförmågor i de andra sinnena och inte bara hörseln där vi vet att man liksom fokuserar väldigt mycket på om man är synskadad?
Hur kan den här kunskapen komma till nytta?
Den kan komma till nytta på flera sätt tror jag. Men du kanske syftar på också praktiskt. Men dels så får vi ju liksom ökad kunskap om hur hjärnan fungerar. Hur, om man förlorar ett sinne, i det här fallet blindhet då, synsinnet. Hur påverkas de andra sinnena av det? Så att vi får liksom en bredare kunskap om hur vår hjärna fungerar. Sen skulle jag säga att den här kunskapen kan ju också tillämpas. Även om inte vi gör liksom tillämpad forskning. Det skulle kunna användas för utveckling av hjälpmedel för blinda. Det skulle också kunna användas mer generellt i minnesforskning. Till exempel demensforskning där man vet att det är episodiskt minne, den typen minne som vi också undersökte, som liksom försämras tidigast och mest.
För att förklara vad episodiskt minne är också.
Ja, episodiskt minne är minne för specifika händelser som har hänt dig och som går att liksom sätta i tid och rum. Så det är minnet av en specifik händelse som har hänt. I vårt fall så fick man ju försöka minnas lukter och ljud. Och det är också en typ av episodiskt minne.
Och då kommer vi till luktlabbet en bit ner här i korridoren. Hur ser det ut här inne?
Ja, det här är ett rum med kakelgolv och olika skåp där vi förvarar våra kemikalier och lukter i. Och dragskåp så att vi kan jobba med de här lukterna utan att få i oss av någon ånga om man skulle ha den typen av lukter.
Det är därför det är en jättestor fläkt i taket också.
Ja, precis. Här låter det lite och lite eko och så. Och då har jag tagit fram då ett antal luktpennor här.
Som står i en plastställning uppradade och numrerade.
Precis. Mm. Så att för vår studie då hade vi ju 24 lukter totalt. Då var det så att först så fick man lukta på 12 lukter och försöka minnas dem. Sen efter en liten stund så fick man lukta på dubbelt så många lukter. Så vi hade 24 lukter. Men då var ju hälften nya lukter av dem som du inte hade känt förut. Och din uppgift var att bedöma om du hade känt den här lukten tidigare eller inte. Så då kunde jag se, kände du igen de här lukterna som du hade försökt lära dig tidigare? Eller tyckte du också kanske att de här nya lukterna, ja men den fick jag lukta på tidigare. Mm. Då svarade du ju fel. Och så räknar man ut som ett mått på liksom, din minnesförmåga.
Mm.
Och bland de här lukterna så En del av de här lukterna är sådana lukter som relaterar till liksom ett specifikt objekt. Det kan vara till exempel en frukt. Eller något annat. Så att det är liksom möjligt att säga vad det faktiskt luktar också.
Ska vi testa?
Vi testar. Den här lukten är ganska stark. Och du sa att du var lite täppt i näsan idag. Så jag tror att du kommer känna en
obehaglig lukt.
Jag tycker inte det. Mm. Men jag tror att det beror på sammanhanget lite med olika lukter. Mm, vi kan börja en bit ifrån.
Jag vågar.
Ja.
Ja, jag vet precis. Men jag... Jag tycker det luktar någon mat. Jag får någon mat. Och jag var dålig på lukter, känner jag. Är det kol?
Nej, det är inte kol. Men det här är ju liksom ett vanligt problem, eller man ska säga. En vanlig svårighet som man har. Och det är att man känner igen en lukt. Men det kan vara ganska svårt att komma åt exakt vad det är. Mm. Det här är vitlök. Och ofta när man får svaret så brukar man säga så där. Aha. Då blir det liksom begripligt.
Ja, och det var ändå en ganska tydlig lukt som man borde ha satt, men det var svårt.
Ja, till och med de här som är allra mest bekanta för oss som vi faktiskt möter i vardagen är svårt att identifiera. Därför att vi är vana att ha andra liksom ledtrådar.
Mm.
Seende personer har ju visuella ledtrådar och synskadade har andra typer av ledtrådar ju, såklart. Man kanske håller på med maten själv och kan känna liksom vad det är för objekt eller matbit eller vad det nu är.
Mm. Ska vi ta en test till? Ett test till?
Ja. Den här tycker jag är ganska trevlig.
Jag hoppas att jag också tycker.
Ja.
Ja, men det här luktar gott. Det luktar... godis, blomma. Nej, jag sätter inte den heller. Inte så här snabbt i alla fall. Vad är det för något?
Om jag säger en ledtråd då, vilken kategori, att det är en frukt. Men den har lite av en godis-touch tycker jag, den här lukten.
Är det svartvin där? Nej, det är ingen frukt.
Det är persika.
Persika är det, ja.
Jag tycker att en del av de här lukterna luktar lite syntetiskt. Så att det kan bli lite som persikogodis tycker jag.
Det var liksom därför jag tyckte att det luktar godis.
Ja.
Mm. Ja, det är svårare än man tror.
Det är svårare. I studien då såg vi liksom inga skillnader i identifieringsförmågan mellan våra tre grupper. Och inte heller i förmågan att minnas de här lukterna.
Vad kan man utläsa av det?
Ja, det verkar som att luktsinnet antagligen inte är ett av de sinnena som påverkar särskilt mycket av blindhet. Utan vi såg ju en effekt på ett av hörseltesten. Så hörselsinnet verkar liksom vara ganska... Det verkar vara mer påverkat helt enkelt. Hörselförmågorna verkar vara mer påverkade av blindhet än luktförmågor. Så, och vi kan ju bara spekulera i varför, men det kan ha att göra med att man kanske inte uppmärksammar lukter och liksom lär sig lukter på samma sätt. Man kanske inte har det behovet på samma sätt som att lära sig att fokusera och uppmärksamma ljud. I alla fall om man tänker liksom i vardagssituationer när en synskadad person såklart är jätteberoende av att läsa av och höra vad det är för ljud eller varifrån ljud kommer, den typen. Så tidigare forskning har ju visat att blinda ofta är bättre på hörselförmågor. Och det kan det ha att göra med till exempel att skilja på olika ljud, att lokalisera var ljud kommer ifrån och även ekolokalisering. Det vill säga att liksom lokalisera ljud bara baserat på hur ljudet har studsat på objekt i miljön. Så man kan höra var ett objekt är eller kanske till och med vad det är för material eller form, storlek på det här objektet.
Du är involverad i 3 olika studier. Kan du sammanfatta?
Ja. Vår första studie, den publicerades 2016. Och då undersökte vi 60 personer. Vi hade 30 seende och vi hade 15 barndomsblinda och 15 vuxenblinda personer. Och vi ville undersöka liksom olika typer av hörselförmågor och luktförmågor. Så man fick komma hit och göra olika typer av test. Väldigt grundläggande perceptuella test som till exempel hur bra hörsel har du? Eller hur känsligt luktsinne har du? Men också mer kognitiva uppgifter som minnestest. Så hur bra minns du lukter och ljud? Det vi såg var ju att de här grupperna skilde sig inte på några av våra lukttest. Och det har varit blandade resultat tidigare i forskningen. Bland de här hörseltesten och hörselförmågorna så såg vi att de tidigt blinda personerna, barndomsblinda, de hade bättre minne för miljöljud än vuxenblinda och seende personer. Sen så bestämde jag mig för att göra en uppföljning av den här studien. Så jag kallade tillbaka alla personer som hade varit med i den första studien. Och jag fick tillbaka nästan alla, 57 av 60 personer. Och då fick de göra ett minnestest igen. Så jag testade hur väl minns de här lukterna och de här ljuden som de hade försökt lära sig för mer än 1 år sedan faktiskt. Så det var en svår uppgift och jag var inte säker på att man skulle kunna minnas så lång tid. Men det gjorde man. Man minns ganska bra. Men de skillnaderna som vi hade sett i den första studien, de fanns inte längre kvar. Mm. Så att grupperna skilde sig inte i ljudminne och vi såg inga skillnader i luktminne den här gången heller då. Och då vår sista och tredje studie nu, så fortsätter vi på det spåret med minnesprestationen. Men istället så ska vi undersöka självbiografiskt minne.
Vad är självbiografiskt minne?
Självbiografiskt minne är minne av händelser som har hänt dig. Och som går, det är liksom en typ av episodiskt minne kan man säga. Men det är också inslag av det vi kallar semantiskt minne. Som har att göra med att man kan koppla det till liksom, en period i ditt liv. Alltså ett självbiografiskt minne skulle kunna vara att jag minns min födelsedag när jag fyllde 10 år till exempel. Och jag minns liksom detaljer i det här minnet och det kan bestå av olika typer av information. Jag kanske minns hur det såg ut eller vad jag hörde eller hur det luktade. Olika typer av inslag kan det ha.
Men det här vill du inte prata så mycket om för det pågår precis nu.
Ja, precis. Vi ska ju precis starta upp nu i början på september. Så att jag vill inte avslöja för mycket detaljer om det. Men deltagarna vet ju att de kommer få komma hit vid 2 tillfällen. De kommer få lukta på lukter vid det ena tillfället och lyssna på ljud vid det andra. Och de presenterar vi för att försöka väcka självbiografiska minnen hos deltagarna. Och det är ju inte alltid att det lyckas, men det är liksom ett sätt för oss att komma åt saker som har hänt personer. Så lukten eller ljudet kan fungera som en ledtråd till ett minne.
Och nu är vi inne på ditt ljusa, luftiga kontor här och ska lyssna på lite ljud. Berätta.
Ja, jo, men i den här studien då så fick de göra flera olika typer av ljudtest som vi mätte olika typer av ljudförmågor. Och ett av de testen, det var att vi spelade upp korta miljöljud. Och man skulle både försöka identifiera vad det var som lät. Och man skulle också försöka minnas de här ljuden för ett minnestest. Och här kommer några exempelljud då.
Nu ska vi se.
Så de är ganska korta. Vi kan spela upp det ljudet igen om man vill försöka identifiera vad det är.
Ja, jag tror att det där är vågskvalp.
Och det stämmer bra. Uh-huh. Så det är ett ljud som många kunde identifiera. Så de varierar lite i svårighet. Här kommer ett annat ljud.
Det där var svårt.
Det där är lite svårare, för det kan nog likna många olika saker. Vi kan ta det igen.
Är det en såg?
Nej, men det skulle ju faktiskt kunna vara det. Det är faktiskt en hårfön. Man kan också, många reagerade på att vi hade så korta ljud.
Mm.
Och det är faktiskt att när vi pilotade, som man säger, när man liksom testkör experimentet innan det riktiga experimentet, så märkte vi att folk är generellt otroligt bra på det här.
Mm.
Så jag var tvungen att göra det lite svårare också genom att korta ner ljuden bland annat. Ska vi ta ett sista ljud?
Ja. Och igen. Det där tror jag är en häst som skrittar.
Det är det. Det är rätt. Så jag kan ju avslöja, om du vill, ett av resultaten i studien då.
Mm.
Det var ju att vi såg att det här minnestestet då för ljud, då presterade de personer som hade varit blinda sedan födseln eller väldigt tidig barndomsålder bäst på det här testet. Så de hade bättre minne för ljud än vuxenblinda och seende personer. Och vi gjorde flera olika typer av uppgifter, som jag sa tidigare. Men det här testet var det enda testet där vi såg liksom tydliga gruppskillnader.
Det var Stina Cornell Kärnekull, doktorand i psykologi på Stockholms universitet, som berättade om sin forskning på olika typer av sinnesförmågor hos blinda och seende.